Hallå där nere på pipan efter matchen mellan Göteborg och MFF som var jämn, vad ska vi säga då, i 20 minuter, Ekberg?
Du var inne på, detta är andra tagningen, han var inne på 45 minuter. Det var det inte, då var det 2-0. Men vi kommer till det.
Vi ska också prata om damernas vinst över Bollstanäs här. Men innan vi gör det så har med er att det finns så många som kan så mycket mer fotboll än oss två. Men vi har en fördel som växer sig stolta och starkare för varje dag som går, Ekberg.
Ja, och man skulle kunna säga 0-4-0. Det är regionen, det är platsen vi befinner oss på och kommer ifrån. För vi är från Malmö. Nu kör vi detta!
Alltså ska vi prata om damernas insats mot Bollstanäs, men vi ska ju såklart börja med det som då hände på gamla, nya gamla Ullevi för bara några sekunder sedan. Lamporna har knappt slocknat nu när vi sitter i inspelningsläge. Så jag säger också att jag är på location på fräsig ort och spelar in Hallabaloo-program också, så jag varit lite osäker på hur jag skulle få ihop det här. Men jag har fått ihop det här, men jag ska också säga att jag sitter på en extremt svajig lina. Just nu jobbar min telefon trippelt för att hålla igång hela det här systemet. Men vi kastar oss över det som hände då i Göteborg här för bara sekunder sedan. Det blev en stabil vinst så här i efterhand, Ekberg. Men hur såg det ut i starten?
Nej, det var väl ganska jämnt skägg, tycker jag. Alltså de kände på varandra lite grann. Malmö släppte ju, alltså det såg ju kanske ut som att de hade ett övertag i Göteborg, men Malmö släppte ju inte till dem riktigt. Vikten av att vad heter det? Cornelius är i backlinjen till exempel, och Stryger är ute på sin plats. Det är obeskrivligt viktigt faktiskt. Det märker man. Även om det såg ut som att Göteborg hade någonting. Och även om kommentatorerna ville ha det till att Göteborg hade jättemycket och var jätteduktiga. Men det var bara att de inte var riktigt effektiva. Nej, det är för att Malmö var fruktansvärt bra. Anders Andersson har ju problem. Och han kan, det är ju svårt för honom att trycka undan den här. Och han egentligen skulle vilja hylla. Det kom där efter flera mål, så kom det liksom hur jävla bra de är. Och att man kan tycka att de andra... Alltså det är en klassskillnad, det är det ju. Så att, inte orolig. Jag var inte orolig heller när vi spelade in inför avsnittet, för att Göteborg är inget hot längre. De ligger nu på kvalplats ner. Tackar vi för att de ligger kvar där efter att vi har slaktat dem. För det blev ju faktiskt en... Det blev 3-0 i underkant.
Ja, det får man nog säga. Och om vi tar det tillbaka då och tittar på uppställningen, så ser vi då att man började med Botheim ensam på topp. Va? Överraskade det dig, Ekberg?
Ja, jag vet inte hur... Alltså sen kan man ju också ställa sig frågan, är han ensam på topp där? För han har ju Sören med sig också. Så att det blir ju en annan rollfördelning bara. Så nej... Ytterst speciellt är det ju, så att ja.
Ja, vi kommer ju till det idag. En spelare som man kunde räkna med och ge sig fasiken på skulle starta den här matchen är just Sören Rex. Och det överraskar ingen. Jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, jag trodde ju inte att han skulle starta. Jag trodde det skulle bli överraskningen att han inte startar. För att det liksom, annars brukar det vara att nej, du fick han börja den matchen. Men nej, det överraskar ju inte. Och Vi kommer inte ta målen i ordning här eftersom detta är på pipan, så det är väldigt spridda skurar. Men hans incurlade boll är helt otrolig. Det är ju, nu säger ju inte kommentatorerna det, men det är, hade detta varit Västerås som hade gjort det, så hade det varit där har vi en kandidat till årets mål. Men man säger ju inte det om Malmö FF. Det enda de sa var ett otroligt mål. Det är det snyggaste aktionen idag på planen. Och då är ändå 1-0-målet jättesnyggt. Så att det säger ju någonting om att de får... Men de kommer också i den chansen två gånger. Liksom. De kommer först i en våg och så går det inte riktigt. Så kommer de tillbaka och så kommer den igen och så gör de nästan samma sak. Och sen stannar han upp och så bara tittar han. Ah, jag sätter den där borta. Det är alltid öppet i bortre krysset.
Men vad är det då? Vad är det han har, Sören Rex, som man inte blir riktigt klok på? För att jag, det är ju ingen som lyssnar på det här som inte vet hur mycket jag uppskattar och närmast älskar Sören Rex. Du kan ju tycka att jag överdriver mellan varven, men han är ju en unik spelare som mitt hjärta klappar så hårt för. Och han kan ju komma in i matcher där man inte ser honom, men han kommer ju också in i matcher mellan varven och startar i matcher där han då blir en avgörande spelare. Och det, kan du sätta fingret på Sören Rex storhet?
Ja, men här är det ju att han har ju ett mentalt övertag på IFK Göteborg på alla sätt och vis. Han gör ju alltid det här mot dem. Han är ju deras värsta fiende, alltså nummer ett. Om de hatar Malmö FF så hatar de ju Sören Rex. Så att han går ju in under skinnet, in i huvudet på dem och är verkligen där och bara grottar. Så han sitter där med elektroder och allt möjligt och bara... Det gör han ju här. Och när han stannar upp här och bara... Jag kan lägga den där borta. Och så gör han det, för han har ju teknik. Det är det vi har pratat om. Han kanske börjar bli lite äldre. Han kanske inte har samma extrema klipp i steget. Men han har ju det. Det jag beundrar honom mycket för är den, att han tar den här rollen. Att han är ju nästan överlycklig när Ali kommer in, för han vet vad det gör mot andra laget. Alltså, det har han ju påpekat flera gånger att det där är. Det är så kul liksom. Han hatar de andra lagen. Han tycker det är kul. Och så är de plågas ju. Det är ju det som är hans, det är ju det som är hans USP. Att han tycker verkligen om att plåga de andra. Alltså, det ligger lika mycket liksom så här, skadeglädje i hans glädje som det gör över hans eget spel.
Och vad skulle du säga utveckling då i första halvlek innan vi går in och pratar om andra halvlek här? Vad var det som hände då under de första 20 minuter fram till då halvleksskiftet?
Ja, men jag tror att man började ta tag i Otto, tog lite mer tag i det. Han gjorde någon, han var nere och plockade bollen i ett läge där man har sett honom tidigare inte göra det, utan där han istället springer inåt och tänker jag tar en yta här någonstans. Istället gick han på gubben, tog bollen, bröt den, drog ut den till en hörna visserligen, men han bröt situationen och där tror jag någonting också hände. Och sen så börjar man liksom tugga på det här och sen så börjar man slå. Och jag tror också Göteborg blev lite falskt invaggad i. Och jag tror det är en styrka hos MFF också. Att man, Göteborg tror ju att de är bättre än vad de är i första 20 minuterna. Så de börjar trycka på ytterligare lite grann. Så när de kommer sen med den här överlappningen med Peña och Stryger som bara screenar bort sin back. Han bara tar med honom hela vägen. Han ger ju Peña hur mycket utrymme som helst. Och när det händer så börjar alla titta på Stryger och Peña. Alltså alla tittar på dem. Och där kommer Botheim bara ratatatada, så har han en liten egen autobahn, för ingen ser honom där bak. Gustav Svensson har ju ingen aning om att han kommer där. Helt plötsligt kommer bollen och så bara what the f... Aj. Göteborg har ett par liknande lägen. Men nummer ett, verkligen inte lika bra inslagna insparkar. Och nummer två, spelaren är inte där spelaren ska vara inne i straffområdet. De kan säga hur mycket som helst att det är liknande läge, men det enda som är liknande är att det är på samma ställe i planen. Det är ingenting som liknar det.
Nej, och Göteborg har ju i match efter match, det har man ju hört och läst hur många gånger som helst, att de har ju problem i den sista delen, att just att de får inte till det där i slutet. De kan hamna i positioner och hamna i lägen som är positiva och som är bra, och där andra lag då, bevisligen MFF då till exempel, agerar och gör mål. Men IFK Göteborg har förtvivlat svårt att skapa någonting, oavsett om man nästan sätter dem på mållinjen.
Alltså, ja, men Göteborg har ju förtvivlat två, alltså det är ju tre ställen de har. Det är liksom sista tredjedelen, första tredjedelen och så den mitt tredjedelen som Göteborg har förbannats för. Och det kan låta raljerande, kan låta jävligt bläda där, men titta på att de ligger på kvalplats. De är på kvalplats. De är inget lag att räkna med i den här scenen. De är HIF liksom 2.0. De kommer att åka ut, som kommer de harva dem i Superettan. De kanske får behålla sin publik, vilket HIF inte har fått, som har flyttat till Ängelholm istället. Så att det är väl det som kanske kommer skilja dem i Superettan, men annars de är ju inte ett lag för allsvenskan just nu. De har någon spelare som kommer att bli såld till sommaren, för att ett, han vill inte vara kvar. Två, de behöver pengarna.
Ja, men precis. Så ska vi titta på uppställningen i övrigt där, så var det ju tydligt då att säga att MFFs backlinje var tillbaka efter då Elfsborgs haveriet.
Ja, men alltså Stryger är ju en otrolig spelare. Och jag är nästan mest glad för att vi har Stryger där. Cornelius, ja, men den kan gå att ersätta. Men han, alltså Strygers hela känsla, det är, de hade, alltså de kommer ju inte runt honom. Helt plötsligt så är han inne mitt i plan och bara tar bollen liksom i ett läge där de håller på att göra en omställning. För han har sett det långt innan att den kommer ju där. Så han bara springer dit där och så petar han bort den. Pontus Jansson gjorde en kanonmatch idag. Han stod rätt hela tiden. Och så kan man ju liksom så skratta sen när Anton Tinnerholm kommer in och är på, alltså han är så jävla på snudden att göra mål och lägga in, alltså det är bara en liten gnutta som inte går helt rätt i det läget. Så att, nej, det är ruskigt obehagligt lag som Malmö har sett på banan. Alltså målen, de två målen är ju ren klass. Alltså det är ju ren klass i allt agerande. Från Strygers screening till Penjas inlägg där han slår liksom en yttersida runt in. Och där kom Botheim, och det Botheim gör ju inte mer än att han bara sträcker fram benet och foten och så är det bara in i mål med den. Och tittar man sen på 3-0-målet, som jag vet inte om det är, jag vet inte vilket av dem som är allra snyggast. För att när AC bara klackar, alltså när de går längs linjen, längst ut på hela jävla planen gör de, och så klackar han den till Nanasi som bara tar den med och sen bara lägger han den fint inåt. Och LBI har ju alltid i världen att lägga den till rätta liksom. Och sen så drar han det han drog där. Det hade kunnat hamna hos Isak. Det hade kunnat hamna hos Nanasi. För de var där framme. De stod liksom i linje med den här backen som var tvungen att göra någonting. Och som då som liksom styr in den på lite hockeymanär nästan. Så att det är svårt att prata, alltså så, det är svårt att prata om det här laget, för det är så mycket kvalitet överallt, och jag tycker Peña är otrolig är han.
Ja, han gör väl, han var bara förra säsongen också, det var första gången som vi verkligen såg all den kvalitet han besatt. Vi har sett glimtar av den då tidigare säsongen, men så har man inte fattat hur kan han ha full koll på allting, och sen plötsligt är det som att han fastnar med foten i trollerilådan, att man blir inte klok på, men den här är han ju extremt jämn på en hög nivå. Alltså han gör ju saker som man inte ser av så många andra spelare i Allsvenskan, men han gör det också upprepade gånger, och han verkar också ha ett annat lugn. Vi har ju varit på att det går lite långsamt och bollen stannar ofta upp när han har den och så vidare. Det gör den kanske nu också, men nu är det ett flöde på ett annat sätt. Och det vi har ju varit inne på att kanske de andra spelarna i Malmö inte har spelat på det sättet så som han behöver att de ska spela. De kanske inte var tillräckligt bra, för det är ju uppenbart att man de senaste säsongen också höjt kvalitetsnivån på resten av truppen. Det har funnits ett par stycken med väldigt hög kvalitet, men inte på det sätt som vi ser nu. Du pratade mot Rosengren innan, vill att vi pratar lite mer om honom, för vi har varit lite kritiska mot honom. Vi tyckte att, jaha, när ska det hända? Vad är det vi ser här som kostade sig så mycket från Mjällby? Vad upplevde du var på att han gick in lite mer idag? Såg du någonting idag som du inte har sett tidigare?
Nej, alltså egentligen inte, utan han var väl på den nivån idag när han är som bäst. Men jag tycker fortfarande att det riktigt räcker till. Jag tycker inte det, men han kommer ju ta ett kliv till ju liksom. Ge honom ett år till nästa säsong, är det ju han som kommer dominera på det här mittfältet. Helt enkelt. Så att nej, jag är inte helt såld på honom än, alltså så här, så som han har sett ut den här säsongen. Gjorde bra inhopp ju förra, men alltså nu ska han starta matcher, han ska liksom leda, han ska vara liksom en som tar kommando på mittfältet. Gör han inte riktigt, tycker jag inte. Så jag tror inte Rydström har riktigt fått till det där med honom. Men det, vi måste ju prata om det Rydström har fått till. Att sen han tillträdde så har Malmö tagit ledningen i 24 matcher och inte förlorat dem. Det har vi ju pratat om. Det har du pratat om jättemycket innan, att man kan inte stänga en match. Man kan inte göra det. Nu stänger man ju alltid matchen. Jag har ju tjatat om att alla har en plan till Malmö gör 1-0. Sen är det ju rökt alltså. För du har inte... Och det här omställningsspelet de visar idag, det är ju helt... Alltså när IF Göteborg trycker på sig så bara vänder Malmö med 5 spelare som bara kommer på en linje fram, och du kan liksom passa den till höger och vänster. Alltså de kan dra den mellan varandra. Någon slår den på röven. Ja, då hamnar de hos någon annan som slår passningen istället, som är samma passning för den går på samma löpning liksom. Så att, och det här kunde ju sluta att Det kunde ju slutat 5-6-7-0 om de hade varit skarpa i slutet. Så man ska inte bara säga att Malmö är otroligt effektiva. Naja, de är effektiva när de behöver vara effektiva. Sen så kan de också vara jävligt slarviga liksom, och önskar att de kan komma liksom lite, att de liksom får göra mål. Martin Olsson var ju sugen på att dra en också i slutet där, som kopia på kvitteringsmålet förra året hemma. Men som sagt, Göteborg avklarade lätt.
Lätt, ja. Vi ska inte lämna matchen riktigt än. Jag vill också prata lite om Bussanello, för att vi pratar mycket om de andra i backlinjen. Men Bussanello, känner jag själv, har kommit lite i skymundan. Är det för att han bara gör precis det man förväntar sig? Att man, gör han det så bra som man inte riktigt märker av honom? Eller vad är det som har hänt?
Jag tycker inte han är lika bra som han, alltså, jag tycker inte han är lika dominant som han har varit tidigare. Men han gör ju fortfarande, och han spelar väl lite mindre elakt trots att han fortfarande är elakast på plan, tror jag. Han är
fick ett kort i, han fick ett kort idag.
Ja. Det är inte konstigt, alltså. Han trycker ju till, och han har ju en stil, och så när han springer liksom, han kommer som en jävla, men han gör ju överlappningar. Han tar nog också många löpningar helt i, inte i onödan, för det gör man aldrig. Man tar aldrig en löpning i onödan, utan men han tar nog många löpningar för andra. Så att man drar isär det här liksom. Så att det är väl bara fint att han orkar. Att han orkar springa alla de här upp och ner, upp och ner, upp och ner.
Ja, för han är ju också ganska ensam på sin position. Det är klart man kan göra omstruktureringar i uppställningsmässigt så. Men nu har vi både Larsen och Tinnerholm på högersidan. Men han är ju själv där.
Ja, vi har ju Martin Olsson.
True. Visst.
Som också är en jävla klippa att sätta in. Han är inte, du har Sören, jag har ändå Martin. Alltså. Tycker han är fin, Olsson.
Ja, men det är absolut. Förtjust, ja. Sen kan det ju finnas kvalitet. Det finns kvalitet hos båda spelarna. Bussanello kanske har vissa kvaliteter som överlag då är kanske lite högre än vad de är hos Martin Olsson. Martin Olsson är också några år äldre, utan att jag har deras åldersskillnad direkt i huvudet. Men, nej, men absolut, visst. Jag köper den, absolut. Men det är ändå en kvalitetsskillnad att tappa Bussanello och att sätta in Martin Olsson. Sen har Martin Olsson pannben som ingen annan har. Det vet jag inte om det finns ett starkare pannben. Möjligtvis Pontus Jansson, men jag vet inte om det finns mycket starkare.
Kanske Tinnerholm.
Kanske.
Det kan ju vara det. Kanske.
Men vi kliver in i andra halvlek. Jag vill också att vi pratar lite om Göteborg här. Andra halvlek så känns det, känns lite som Göteborg bara slår av på takten och känner sig ganska tillfreds med att det står 2-0.
Nej, alltså det jag kände var att det var väldigt många som fick känningar. Det var väldigt många av deras tongivande spelare som satte sig ner och hade ont. Det var ju lite den här, byt ut mig, för det här går åt helvete. Den känslan fick jag. Jag skrev det också till en bekant. Nu vill alla göteborgare bli utbytta, för de vill inte vara med längre nu. Det här är, det är jobbigt för dem. Så att de tappar, alltså de har ju inte orken, och de har ju inte något direkt att byta in. De bytte in någon som var halvskadad och liksom så här. Det är ju en otrolig, och där kom ju de till slut in då på det, kommentatorerna, att det är ju ändå när du från bänken kan ta allsvenskans skytteligaledare, och du kan ta Anders Christiansen, och du kan ta Tara Ali som liksom också ligger där uppe på topp 3-4 typ. Alltså det är orättvist nästan. Blanda om lagen, vi vill inte vara med längre. Typ känsla. Var det ju på Göteborg där i det läget. Det,
ja. Ja, det känns ju också som att i viss mån kanske, ska jag inte säga att verkligheten kom i kapp, men om man tänker på Mukolli som ändå var en framgångsspelare för IFK och vände upp och ner på både ett och annat förra säsongen och överraskade rätt många, kommer från danska andra ligan. Och som i år verkar ha, ja, men lite som du säger, lite ledsnat, lite tröttnat. Kanske inte riktigt tycker det är lika roligt längre att spela i Göteborg. Jag förstår ju att de har hållit på med det här lagbygget i drygt ett år. Och det är ju en resa som kanske inte är klar för de två eller tre eller fyra säsonger, vad vet jag. Men det är ju rätt, det kan inte vara det roligaste av det roliga nu.
Nej, men tänk dig att de avslutar förra säsongen med att klara sig från kvalmatch med bara en liten jävla spark på övertid. Och nu är de nere på kvalplats igen. De kommer liksom inte upp ur det. Hur de än trampar och hur de än går på. De åker dit mot Gais. Nu åker de dit mot Malmö FF. De åker dit liksom till höger och vänster med ett lag som de brinner för att hata. Liksom. Så att Nej, det där, det är inte kul att spela i Göteborg. Det är det jag menar. De här talangerna som de har kommer ju fly vid första bästa bud som kommer här nu om en månads tid typ. Det är ju inte många matcher kvar innan vi ser att nu börjar vi blanda om lagen lite grann.
Nej, precis. Så vi kan väl säga Jalkolje, som vi också pratat en del om här och som också har fått en del rubriker här. Jag vet inte vad säger du om hans insats idag?
Det är lite grann, jag tror, vem var det som satte till honom rätt så kraftigt, om det var LBJ som tryckte honom eller om det var Busanello som tryckte till honom rätt så ett par gånger på raken, alltså satte verkligen kropp emot. Det är inte heller så jävla kul liksom när du inte kommer någonstans och man ser nästan på spelarna och de säger välkommen hit liksom. Det här, this is the big guys liksom. Så här är det vi spelar här. Han är ju ung. Han har ju lära fortfarande liksom. Så att den kvaliteten han ska besitta, den visar han ju inte alls idag.
Nej, vi får väl se hur han tar detta. Nu har de fått testa på det tuffaste laget i Allsvenskan antagligen. De kommer gå på pumpen flera gånger. Vi sa väl det under matchen också att Göteborg har ju börjat piggare än förra året. Ja, men å andra sidan är inte det så jäkla svårt med tanke på hur det ser ut då. Jag undrar hur långt tålamod man har. Antagligen så kanske man har tålamod ytterligare ett tag här, men om man ska börja riva upp och förändra eller vad de ska hitta på, för att det uppenbarligen så har den här nybyggnationen inte slagit ut till 100% än.
Nej, det har den ju verkligen inte. Var ligger man? Man ligger på 14:e plats. Man har gjort 7 mål bara. Man har släppt in 12 stycken. Man har skrapat ihop 7 poäng på 8 omgångar. Det är liksom ett jävla uselt facit. De kommer inte komma upp i 30 poäng med det snittet.
Nej, och det problemet hade de i förra året också. Där satt man ju och undrade en bit in. Hur ska de klara det, den siffran som gör att man kan säkra nytt kontrakt? Och det gjorde de ju verkligen med den sista sparken förra säsongen. Och vi får väl se hur det här utvecklar sig nu också. Sen har de haft problem och de söker ju verkligen en Tillin-typ. Någon som kan vara längst fram och skotta in dem med fötterna och med huvudet och med rumpan och vad man än vill. Och den personen har de inte hittat än, så har de kanske inte råd att plocka in den. Och jag förstår att vi är just...
Och kanske ingen som vill komma dit heller.
Så kan det också vara just nu i det här läget. Så det är klart att Malmö FF är i en unik position. Det är kanske i modern tid ett av de bästa lag som vi har sett ställas på en allsvensk gräsmatta position för position. Sen kan man alltid jämföra med längre bak i tiden, men under, ska vi säga, de senaste 25-30 åren kanske så ligger det nog någonting i det, att det måste ju vara tufft på så många plan om man då är inbiten göteborgare och IFK-are att se det här skiftet som har skett då från 90-talet när Göteborg var dominanten.
Ja, men alltså det är ju sorgligt för dem, men de väntar väl bara på att det här ska vända för Malmö också, men Malmö tar ju hand om sitt kapital, de tar hand om sitt liksom. Göteborg hade väl också en sväng där när de var som bäst, att de tog hem en massa spelare som de har betalt en jäkla massa pengar för, som de liksom inte får utväxling på. Malmö gör ju inte det. Malmö tar ju inte hem, men alltså det finns ju spelare som vill vända hem, men som de kommer inte till Malmö för de duger liksom inte längre. De hamnar i AIK och Djurgården och sånt här. Så att titta på det här. Det är 22 gjorda mål, 4 insläppta. Då är 3 av dem insläppta i en och samma match. Alltså det är plus 18 i målskillnad. Det är ett sjukt snitt de har. Det är lika väl som vi säger som så här: jaha, vi råkar förlora mot Elfsborg. Jaja, det får man väl kanske räkna med. På samma sätt så pratar ju Göteborg i andra änden av tabellen om att ja, vi vann en match. Det får man kanske räkna med att vi kan göra ibland. De förlorar ju lika mycket som vi vinner. Alltså i andra änden. Det är verkligen två... Jag sa det i Patreon exklusiv inför den här matchen, att Göteborg är inte längre Malmö FFs stora rivaler, inte ens för gamla dag, utan deras pyttipanna är utbytt, den är ingenting längre. Kamratgården är borta, det finns inte längre det här, och det bevisar de om och om igen. De kommer bli en liten farmarklubb i Göteborg till de andra lite större, lite bättre klubbarna som Gais och Häcken.
Ja, nej, de har absolut utmaningar på ekonomiska plan. Sen så supportermässigt kommer de säkert behålla första spaden ett tag till, skulle jag tro. Jag har svårt att säga att det är något lag.
Ja, 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 men det kan man ju inte liksom, de ränderna kan man liksom inte dra ur dem, men sportsligt någonstans tröttnar man också. Det kommer ju falna liksom. Det är ju inte så jävla kul.
Nej, alltså man kan ju uppbåda den energin ett tag, alltså, så som det gick förra året, att ja, men nu går vi för att visa. Precis som MFF fick ju en lite av en sån skjuts också när man åkte ner i Superettan, att nu gör vi en omstart. Nu går vi på matcherna på ett annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Sen plötsligt några år senare så var det ju 15, 16, 17 18 000 på gamla stadion som var att titta. Men
ja, ja, men det, där när Malmö gick ner så vände man ju hela svensk fotbolls publiktrend. Mm. Alltså Malmö har ju sedan 2000-talets början lyft den här serien med alla sina framgångar och allt de har gjort. Så att, det får man väl ändå säga. Men det har ju inte Göteborg i sig. De kommer ju spendera 2-3 säsonger likt HIF. HIF tappar också. Det börjar bli mindre och mindre kärna när man ser matcherna från Helsingborg. Och de tappar, och de kommer liksom inte, de åker kanske inte ur Superettan som man önskar, men de harvar i alla fall där. Och det kommer ju Göteborg snart också göra, harva i Superettan. Och bara, nej.
Ja, det är mycket som talar för att det kan bli så, absolut. Ska vi prata lite om inhoppen då bara, för det var gött att säga att Anton Tinnerholm och Anders Christiansen får lite speltid också. Rydström hade varit ute i förtid innan matchen har sagt att men Christiansen är ingen startspelare, då måste man kunna spela 60 minuter och där är han inte än. Fick vi se några aktioner från honom som jag ändå tyckte var härligt att se. Vad säger du om Christiansen?
Ja, men han är ju klass. Han är ju klass rakt igenom ju. Alltså han behöver bara ha ork. Han är ju klass. Alltså den klacken han gör för liksom, alltså han klackar knappt, han bara liksom så här vevar vidare den med yttersidan bakåt liksom så. Där ska du ha den Nanasi. Och Nanasi bara springer som en jävla gasell på sidan där och öppnar upp alltihopa. Så kommer de med igen liksom. Så nej, det var en hel del aktioner som han då, de kunde som sagt gjort många, de kunde gjort ett par mål till. Taha som han vände och han vred och han vände och han vred. Ja, någonstans kommer läget, men det kan man göra. Det kan man göra när man leder med 3-0. Man kan leta efter det läget för att hitta ett mål. Han kunde bara klackat den så hade Tinnerholm haft helt öppet mål bredvid honom. Men, och Tinnerholm blev inte sur för den heller, för att leder man med 3-0, man har den här liksom positionen i serien. Låt det här hända. Det där sprider glädje. Alltså, ja.
Ja, men man kan väl konstatera att tillbakastuds gjord utförd och då också mot IFK Göteborg, som oavsett om det rivalfärgen håller på att flagna lite grann, så kan man ju ändå, det är ändå en stjärna i kanten när man vinner mot IFK Göteborg i min bok fortfarande, och det känns skönt att man gör det på bortaplan och gör det övertygande på det här sätt. Det här är ju inte en match som man på samma sätt som man kanske kände för x antal år sedan, som man blir oroad över och undrar hur ska det här sluta. Det här är nästan, och det känns förmätet kanske, men då får du göra det, och det låter förmätet, men det här är nästan 3 poäng som man bara räknar hem. Jag räknar ju mer hem de här poängen än vad jag gör mot kanske andra lag som längs västkusten liksom. Och då kanske till och med räknar in Halmstad ibland.
Ja, 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 nej, men detta är en match man ska vinna, alltså så enkelt är det. Göteborg är ett, jag har ingenting, jag känner ingen sorg för Göteborg, inget.
Nej,
noll.
Det var ju en avblåst match. Det har blivit långt uppehåll där också, Ekberg. Jag ska helt ärligt säga att jag har inte kunnat se hela matchen på grund av jobb. Så det får bli 8 minuters tilläggstid också på detta.
Ja, men det var ju, de brände, Göteborgsklacken brände bengaler in mass. Alltså hela läktaren brann i stort sett, och så hade de en lång banderoll att det är att supportrarna eller ultras står för glöden och förbundet står för döden typ, eller något sånt här. Jag kommer inte ihåg vad det stod. Men de tände ju sjukt många bengaler. Alltså det var, men röken gick ändå rakt upp och ut. Alltså, så att alla Kim stod och tittade på det här och tänkte, ja, ska den dra in mot plan? Nej, det påverkar verkligen. Alltså, det gick verkligen bara spik rakt upp och iväg. Det ser så sjukt ut, men sen så började det liksom sprida sig lite längs sidorna uppe på läktaren. Och då blev det kanske lite så här, så att de höll igen det lite grann. Sen rullade matchen igång. Så att, Nej, sen kanske han la på lite grann också för Martin Martin Dahlin höll på att säga, men Johan Dahlin kunde ju maska ganska kraftigt. Det blev bra burop när han skulle slå inspark.
Såg några exempel på detta också. Sen blev jag, kan vara titta lite snabbt på statistiken här, så hade vi då 14 avblåsningar för MFF och 13 avblåsningar för Göteborg. Det blir 3 gula kort och 1 till Bussanell och sen 2 till göteborgare. Så att det var väl som vanligt tuffa tag på planen.
Ja, det faktiskt, jag tyckte inte det var så himla farligt. Man tryckte till ganska så friskt. Det kommer ju vevas, det kommer ju pratas om att det var hands på Cornelius i första halvlek. Det var i första halvlek, ja, precis. De visade den från alla vinklar, inzoomad med färg i en cirkel runt. Han har liksom armen runt till kroppen, vänder sig om och den studsar liksom på handen och studsar ner på bakom honom och sen lyckas han ta den. Alla blev helt galna på det och sen så skrek de om det en gång till sen att det skulle bli straff. Så att det kommer de få leva med att Malmö fick inte straff. Malmö fick inte straff mot sig igen. Det får de ju aldrig. Alltså det är ju, alla lag ska ju ha straff mot Malmö ett par gånger om.
Så är det.
Inte för att det lönar sig, kan vi fråga Djurgården och straffläggningen där Harris hade tidigt missade.
Ja, det
slog en skitdålig straff.
Kan man tänka,
får jag trycka till den igen?
Kan man tänka på på regniga dagar. Jag noterar också att det var 6 hörnor för Göteborg och 3 hörnor för Malmö. Ganska liten då med tanke på att man kanske ändå...
Ja, de har börjat fatta att man ska inte ge Malmö hörnor. Alltså, de kämpar ju som djur. Men därför kan ju Malmö komma i andra vågen, för att de slår ju den hellre iväg nu liksom på chans. Så att nej, det kommer vi nog få se. Vi kommer nog få se ett Malmö som får kämpa för att få de där hörnorna, för man vet hur jävla bra de är nu. Det är ju inte så att inte lagen pluggar på de andra lagen. Det är klart man vet exakta styrkor och svagheter. Så.
Yeah.
Så är det.
Det om detta. Detta betyder att MFF leder Allsvenskan, för den som inte hade en aning om detta. Man har i det här laget 21 poäng. Man har då Djurgården och Häcken på andra och tredje plats på 16 poäng. Så man leder alltså då med 5 poäng i detta nu. Du var inne på målskillnaden innan här. Och nu är det ju då match strax igen här. Då är det väl Gais som kommer på besök. Och det är, även om Gais kanske har överraskat någorlunda positivt, de ligger 4 för närvarande, de ligger bara 1 poäng efter Djurgården och Häcken, så är det väl ändå ytterligare 3 poäng som ska inkasseras.
Ja, men det är det ju. De mötte väl, jag tror det var Kalmar de mötte här väl. Eller nej, det var inte. Det var Häcken och Kalmar som möttes. De mötte Västerås. Jag satt och tittade på den matchen i efterhand, dagen efter. Och så tittade jag och tänkte, ja men det här är ju en jämn match. För det är tajt och det är liksom så. De kanske inte är så jävla dåliga. Jag noterade att nummer 10 och nummer 25 i Gais är riktiga as som ska man se upp med. Det armbågas och det överspelas och det klagas och det skriks. Och det är riktigt, riktigt dryga typer. Men i alla fall, jag tyckte det liksom, det här är ju ändå så tufft ut. Och sen så direkt efter så startar matchen mellan Häcken och Kalmar. Och vilken fartskillnad det var alltså. Alltså, jag bara, men vänta, shit, det här går ju fort ju. Men det går ju i normal takt. Det var ju det andra som gick så jäkla sakta. Båda de lagen var väldigt, väldigt saktgående. Det tycker jag ändå Västerås har varit hyfsade. Men alltså här alltså, i den matchen, det gick långsamt. Så att jag tror när Malmö skriver upp tempot här på torsdag så kommer nog Gais inte ha så jäkla lätt.
Är det ett Ali-ögonblick då i 60:e minuten?
Nej, det kan vara Ali-ögonblick när som helst i den matchen, tror jag. Sätt in honom från start så har vi nu Ali, vår egen lille Vinicius junior.
Kan vi gå hem, då kan vi gå hem i halvtid då, eller?
Ja, det kan vi lätt göra.
Då så, vi
tyckte kanske man kunde spara ett lite folk här mot Göteborg i halvtid. Alltså Nanasi till exempel, så kunde man tagit ut. Man kunde tagit ut Derek. Man kunde tagit ut Stryger som har varit lite så här. Alltså, det gjorde man ju också, men man kunde tagit ut liksom, man kunde tagit ut spelare, skrev jag nog till det också. Nu tar vi nog ut dem för att vila dem. Men det gjorde man inte, så att man hoppas på att de mår mycket bättre än vad man tror.
Ja, då ska vi spela i den åldern, ska man spela. Det är inte mer med det. Nu lämnar vi då MFF IFK Göteborg, så går vi över till helgens första seger. I lördags nämligen så plockade Malmö FFs damer sin andra raka seger mot Bollstanäs i Stockholmstrakten. Jag vet inte, Ekberg, vi var ju på förhand lite oklara, för att Bollstanäs låg ganska högt upp och hade egentligen bara ett litet, man hade inte förlorat, de hade ett poängtapp mot Malmbacken var det väl. Och visste vi inte riktigt vad vi hade dem, men det här blev ju en hyfsat tydlig seger för MFF.
Ja, men det blev ju det, och det visar sig också att de har, att Bollstanäs har ju svårt att göra mål. De hade väl inte gjort mål på tre, alltså när de kom in i andra halvlek så var de väl inne på fjärde halvleken utan att göra mål. Så att det var väl någon fördel, men vi var också i vårt införsnack så skulle jag lyfta lite spelare. För mig att jag lyfte Matilda Kristell, att hon slog rätt bra hörnor. Och överlag hade liksom studsat upp lite i senaste matchen som jag såg henne. Och mycket riktigt, det är ju hon som sätter ettan på en hörna, alltså som slår den i stort sett rakt in. Helt obegripligt försvarsspel där första försvararen får den i stort sett på sig, hoppar undan eller släpper den mellan benen, så målvakt bara oj, så är den in i målet. Men som sagt, hon börjar komma igång. Det där är ju en värvning som är liksom rivalitetsvärvning. Hon är ju, det är ju Rosengårds spelare liksom som man har tagit in, så att det är fint att säga att det funkar, för att annars Gunnarsson var inte med. Hon brukar ju ha den rollen annars att slå hörnorna där på något sätt. Så att,
ja. Och Gunnarsson undrar jag där, för jag tänkte fråga dig, är det skadeproblematik igen eller?
Nej, hon var sjuk. Hon hade blivit sjuk.
Herregud. Ja,
det går något skit nu igen, ni hör att jag hostar. Så att ja, det var väl sjukdom.
Ja, det är så det är. Ska vi titta på laguppställningen?
Ja, Plantin var på banan,
ja, precis. I alla fall. Och tittar man i resten av, så är det Agnes Mårtensson, Linnea Svensson, Sanna Kullberg, Sofia Wennerdahl, Emma Paljevic, Amanda Kander, Matilda Kristelsson, Vino, Beatrice Persson, Ann Plantin och Mafalda Barbosta. Och på bänken hade vi då bland andra Anna Lofthammar, Clara Wilton, Natalie Hoff Persson. Jag undrar lite, vi har ju andra spelare i laget som man inte ser så mycket av nu för tiden. Noah Rolsson, som då var ett stjärnskott som kom till oss förra året, som jag inte ser så mycket av.
Hon var på landslagssamling.
Okej, här tar de inte hänsyn till såna grejer, utan det är bara på här sidan. Ja, där ser man.
Jaja.
Bra.
Hon var med F17 tror jag, eller vad hon spelar i. Så hon var på landslags. Och Rebecca Holm var nog sjuk också. Mm. Samma som Gunnarsson.
Yes.
Så att, lite sånt var det.
Ja, och Wadfridsson var ju ganska nöjd efter matchen här. Han tyckte det var en tuff match och så vidare, och hoppas att de kan ta med sig då detta till matchen mot Sundsvall som då är nästa. Och Sundsvall ligger ju för närvarande 12 i tabellen med 4 poäng, så det här bör man ju kunna bena ut. Malmö har nu då efter den här segern tagit sig upp till fjärde plats. 10 poäng har man samlat ihop så här långt. Bollstarnäs ligger fortfarande 3 poäng före, men man knapar in ordentligt. Sen har vi då Alingsås och Umeå som fortfarande i det här läget är obesegrade. De har inte ens tappat en pinne, de har 6 raka.
Men de ska också mötas. Så att Det får man ju ändå säga, att Malmö har ju ändå mött dem längst upp. Så att, men jag är inte Alingsås då än, så att där kan man ju knapra in. Men jag vill säga det, att det var ett tryck mot Malmö-målet på slutet när Malmö ledde med 2-0. Men det kändes ändå lugnt. Det kändes som de hade full kontroll. Målvakten är ju stabil, det måste jag säga. Det är en klippa de har hittat där bak. Så att det kändes liksom aldrig farligt att de skulle komma, även om de hade tryck. Alltså de hade ett fruktansvärt tryck på slutet. De hade bollen hela tiden typ. Så tyckte jag aldrig det blev liksom inget. Det kändes jäkligt cool. Så att stänga matchen efter 2-0 var inga problem för Malmö.
Ja, men det är kul. Det är ju gött att man ser. För det känns ju som att man...
Aktion över 2-0 måste jag ju också, när Kristel slår in den. Alltså det måste ju vara meningen när hon tar emot den in i straffområdet på yttersidan och liksom lyfter till lite grann så hon får upp den på volley och sen drar skottet efter det. Istället för att dra det direkt. Utan hon liksom kickar upp den liksom. Alltså det är...
Klassiskt.
Är det planerat? Briljant. Är det inte planerat? God tur.
Ja, briljant ändå skulle jag säga. Att man kan hantera sitsen om den uppstår från ingenting sådär bra. Ja, men det är superbra. Men det känns ju också, bara kommentera det, att det är roligt när man hör då Wadfridsson berätta om matchen som de har upplevt och sen ser dem en vecka senare, för att man ser ju utvecklingen på ett sätt som jag inte upplever att jag ser kanske på andra sätt. Här ser man, ja, vi har jobbat på detta och nu ska vi ta med oss detta, och sen så ser man det, att det har hänt nästa vecka. Jag tycker det är rätt häftig upplevelse.
Ja, men så är det ju. De har ju tagit kliv och de har ju blivit säkra, och de är ju Emma Paljevic är ju, alltså liten som hon är, så är hon ju stentuff alltså. Och tillsammans med Plantin som också tar för sig, så är det ju det är rätt tufft att möta dem. Barbos får fram sina passar lite bättre. De börjar fatta liksom vad hon håller på med. Så att känns superstabilt.
Ja, verkligen. Du, innan vi rundar detta och börjar titta på maratontabeller och annat, så vill jag bara lyfta en hand. Jag gjorde detta för våra patrons i förra avsnittet här, att jag bara med lite lätt uppgivenhet konstaterar att det är väldigt många som lyssnar på den här podden. Jag är väldigt tacksam. Jag är väldigt glad för detta. Det vet jag att Ekberg också är. Vi är väldigt förtjusta att ni tar hand om den här podden och har den i era öron var och när och hur som helst. Ni får gärna berätta hur ni lyssnar om ni vill så. Det behöver inte gå in på närmare detalj annars. Men jag kan då inte förstå att det är så många fler som lyssnar än som följer vårt Instagramkonto. Och jag uppmanar er att följa detta Instagramkonto. För det händer grejer där som kan vara rätt härliga att ha att göra med. Även om jag nu är iväg och jobbar och spelar in och grejer och frekvensen kanske inte är lika hög som den kan vara annars. Ekberg lägger också upp grejer där. Så gå in och följ detta. För det händer prylar där som kan vara goa att ha med sig då när man ska snickesnacka hallå där nere och så vidare. Så HDN-podd 2D hittar ni på Instagram. Nu, alltså, vi ligger och svajar runt 700-strecket. Kom igen nu. Kan vi ta oss över det till att börja med? Så är det är knappt en femtedel av alla de som lyssnar som följer. Så kom igen nu. Gör detta nu. For God's sakes. Och om man nu lyssnar på den här podden och tycker att det är någonting, ja, då kan man lägga en liten sån recension. Man kan bara trycka i lite stjärnor på Spotify eller på podcast eller vad man nu väljer att lyssna någonstans. Så kan man göra det också. Som en liten nudge. Tack så jättemycket och så vidare och så vidare. För det hjälper oss att utveckla och fortsätta växa och så vidare och så vidare. Så det var egentligen bara det jag ville ha sagt. Och till alla er som redan har gjort det, som följer och som har gett en resurs, stort, stort tack för detta. Fortsätt med detta.
Ja, men det är klart. Följ skiten. Det händer roliga grejer hela tiden. Det lönar sig. Så att, det är bara att samma med att vara Patreon. Det händer roliga grejer där också. Just nu så är det väl en halvt pågående diskussion om en viss intromusik. Men jag vet inte hur den landar.
Ekberg, du får styra den. Jag har utsett dig till musical director, så du tar tag i den pucken. Det blir ett jäkla liv. Folk som inte riktigt uppskattar att vi byter musik på våra Patreon exclusive avsnitt som Patreons kan lyssna på. Så det jag vill, det är mer snack om det än själva laguttagningar och sånt här nu. Så vi får se hur du kan gjuta, vad är det, olja på den vågen, eller vad man nu gör.
På vågorna? Ja. Ställa korna på isen och locket på brunnen och grisen i stallet och allt vad det heter. Jag får se.
Du, vi ska...
Jag tar in vad de säger och sen bestämmer jag själv.
Ja, det är mycket bra. Det är precis som man ska göra. Du, ryggtavlor har vi ju två sådana på här och damsidan. En på varje.
Ja, jag börjar med dam. Vad väl enklast att ta ut, att Kristel ska ha den ryggtavlan. Tycker jag är ganska givet. På här sidan så Sören får ju den. Alltså det är en sån jävla knorr han drar in där borta. Det är snyggt. Och det är mot Göteborg och det är hela historien. Och det enda minuset som egentligen får mig att vara lite så, det är att han inte hyschade dem och tog ett gult kort för den hyschningen. För det hade gjort sig. Det hade gjort sig fint i historieböckerna.
Ja, uppskattar detta. Du, ska ta en kik i maratontabellen på här sidan också.
Oj, oj, oj. Ja. Där händer grejer. 203-an oförändrat. Eftersom båda två är sopiga just nu. Och sen så har vi då att det blev ju ett utökat försprång för de som ligger etta. 3 poäng ryckte de i denna omgången mot båda lagen ju faktiskt. Så att vi har ju det finaste laget som ligger etta. Det är ju de allra vackraste nu i vitt idag. Men det är ju ändå det ljusblåa som man ändå... Man liksom så här. Det var lite trumvirvel där också på den. Så det var ju det som man lever för. Det ljusblåa. Det finaste laget som finns. Den bästa fotbollsföreningen i hela landet. Och den bästa svenska fotbollsföreningen i Europa genom tiderna. Och det är Malmö fotbollsförening. Utan S i fogen.
Ja, härligt. Det är nästan lite andäktigt.
Svinner min röst.
Ja, det är nästan lite andäktigt när du säger det här utan S i fogen. Det är lite som Arne Weise sa, önskade alla god jul. Det blir lite samma effekt. Jag blir nästan lite tårögd då. Ja. Blir så här cirka 40 år yngre. Jag vill bara säga, jag tänkte ju på det nu när du sa det, att ja, man ryckte ju ifrån det eftersom de förlorar. Men jag tycker nästan att man borde få dubbel poäng på något sätt när man slår någon av de andra två toppkonkurrenterna. på något sätt. Men det så långt sträcker sig inte vår makt.
Det är så många poäng ändå, så det är ju bara onödigt att hålla på.
Det var så. Vi säger stort, stort tack för att ni har lyssnat. Ha med er att detta då gjordes sekunder efter att matchen avslutades. Det kan komma andra saker som vi inte har tagit upp i detta här. Vi måste också bara, alltså, Erik Botheims intervju en gång efter match. Alltså, han är ju en stjärna både på plan och i snickersnacket.
Det roliga är ju att han har gått till Dilchen på Discovery innan intervjun och sagt så att jag gjorde precis som Drogba. Alltså det är så jävla bra gjort. Där växer han ju för varje match. För nu, hur ska ni fira det här? Nej, det är match på torsdag. Det blir ingen brus. Det blir bara bra mat bara och vatten och sömn.
Det blir bara vann. Men jag tycker vi har avsnittstiteln, tycker jag vi har där. Inge brus. Jag tycker vi kör
på, Inge brus.
Vi kör på den. Och så tills vi hörs igen. Vi kommer ju tillbaka här lite längre fram i veckan, hoppas vi, för lite inför då Gais Day redan på torsdag här. Gud, jag hoppas jag får in det mitt i det tajta schedule. Har du någon uppdatering? Har du någon gäst på gång förresten?
Nej, inte än. Nej. Men det löser.
Nej, vi löser det. Tills vi hörs igen. Så sa vi så och så sa vi
hallå där nere!